Vi ber. Ja, himmelske Fader, jag tackar dig, Herre, att du uppväckte, Herre, din son som du hade lovat, Herre. Och det betyder allt. Det betyder allt för oss, Herre. Kristus lever, Herre. Och vi kan få leva med honom, Herre. Tack Jesus för det du har gjort på Golgata kors, Jesus. Vi vill bara säga tack i den här gudstjänsten. Vi vill lyfta upp ditt namn över alla andra namn, Jesus. Vi vill för en kort stund lägga av bördor, Herre, som vi ständigt lägger på oss eller andra lägger på oss. Vi vill lägga det vid Golgata kors. För vi vill inse och vi vill känna att allt är fullbordat genom det du gjorde på Golgata kors, Herre. Därför vill vi ge dig äran, Herre. Och allt våra liv, Jesus, rymmer, Herre. Tack för den du är, Herre. Tack för det som har samlats in, Herre, också. Låt det bli till välsignelse här för ditt rikes skull, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen. Jag skulle vilja predika utifrån, inte helt överraskande, ifrån Matteus evangeliet kapitel 28, vers 1 och framåt. Och jag tänker att vi ställer oss upp när vi läser evangelietexten. Efter sabbaten i gryningen den första dagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning. Ty en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna, var inte förskräckta, jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och se till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går före er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt det till er. De skyndade sig då bort från graven under fruktan och i stor glädje och sprang för att tala om det för hans lärjungar. Och se, Jesus kom emot dem och hälsade dem. Och de gick fram och fattade honom om fötterna och tillbad honom. Då sa Jesus till dem, var inte förskräckta. Gå och säg till mina bröder att de ska gå till Galileen. Där kommer de att få se mig. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldsta och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. Och om landshövdingen får höra det ska vi tala med honom och se till att ni kan känna er helt lugna. De tog emot pengarna och gjorde som de hade blivit tillsagda. Och än idag är detta rykte spritt bland judarna. I Jesu namn. Amen. Men kvar står det att Kristus är uppstånden. Jag sa Kristus är uppstånden. Jag får plocka fram det afrikanska. Kristus är uppstånden. Varsågoda och sitt. För jag tror det finns en mening av att vi behöver upprepa det och vi behöver kanske fira det år efter år. För det är det centralaste för våra liv. Det är vad den här världen behöver. Och inse att Kristus är uppstånden. Att vi är inte lämnade åt vårt eget öde. Att när vi matas dag efter dag med nyheter som inte får oss alltid att le, då kan vi veta att just det är inte kört. För graven den är tom. Kristus är uppstånden. Och det gäller även idag. Den påverkar din och den påverkar min vardag än idag. Den är det som ger hopp för vår värld. Om så hela världen skulle stå i lågor, så kan vi ropa ut över gator och tog, Kristus är uppstånden. Han lever idag. Så den tomma graven, den bär hopp i den här världen och i alla tider. Och man kan tycka egentligen vad man vill om Jesus. Du som är här kanske har levt med tron på Jesus hela ditt liv. En annan kanske besöker den här gudstjänsten just för att utforska det där. Vem är den mannen? Andra kanske kommer hit för att man uppskattar musiken och glädjen kring påsken. När det kommer till Jesus som person kan man inta olika hållningar. Antingen att han är världens frälsare eller att han absolut inte är det. Eller kan man inta en neutral hållning där man varken säger bu eller bä. Men man kan konstatera att Jesus har haft, och hans vishet och hans värderingar har präglat mycket av den västerländska kulturen och våra värderingar. Men sen inte så jättemycket mer. Men inför en tom grav finns ingen neutralitet. Det hamnar i ditt knä att ta ställning till hur du ska hantera detta. För antingen var Jesus tidernas största bluff, eller din och min väg till frälsning och hopp. Bort ifrån allt elände du kanske står just nu eller som plågar vår värld. Men det finns inget mellanting till en tom grav. För det var detta som hamnade i knät på både Jesu anhängare och hans meningsmotståndare. En tom grav. Vad ska vi tro? Och jag skulle säga att vers 8 sammanfattar väl ändå känslan ganska bra. De skyndade sig bort från graven under fruktan och i stor glädje. Inte det ytterligheterna. Men det var inte det de kom för att se, en tom grav. De kom för att smörja kroppen. Men graven är tom. För det är klart att lärjungarna sakta men säkert börjar återkomma det som Jesus vid minst tre tillfällen påminnt om. Om att han skulle komma att lida och dö, men att han kommer att uppstå. Förmodligen var det även det som stressade de äldsta och översta prästerna. Inte det faktum att Jesus var borta. Det hade de ju ändå trots allt säkrat upp, om man läser verserna innan, i hur de var väldigt noga med att tillsätta. Nu vill vi inte att det här ska ge rubriker nu, utan vi tillsätter en rejäl armé med soldater och en rejäl stor sten också, plundrar vi igen hålet med. Det de var mest rädda över, det var det faktum att det kanske var sant. Att det som Jesus sagt var sant. Att han gav sitt liv på korset för att utplåna världens synd. För att det inte ska vara ute med någon endaste människa. Och tänk på allting som liksom börjar hamna på plats. Överste prästerna som sett och bevittnat allting. Ja, de har varit och hånat honom även på korset. Och alla andra som har hånat honom där. Men var det då sant när Jesus vände sig till rövaren som hängde där på korset i hans innerliga vädjan? Jesus, tänk på mig när du kommer till ditt rike. Och Jesus möter hans blick i oanade smärta. Redan idag ska du vara med mig i paradiset. Hur kan jag vara så säker på det? Hur kan det skapa så mycket oro i lägret? Den tomma graven. Du kanske tänker, nej, det är bara fejk. Det kan inte vara så. Det är klart att lärjungen har gömt kroppen. Men det du också behöver veta är att du bygger ditt liv på en lögn, om du tänker så. Eller bara en ursäkt för att bevara din neutralitet. Det var ju precis det här vi slutade i texten. Av att i ren desperation söker vi lösa problemet, ja, som kanske är mycket nu för tiden, med massa av pengar. För att bevara vår neutralitet, för att bevara kontrollen över situationen. Överste prästerna göder lögnen med en stor summa pengar för att detta inte ska vara sant. Därför tänker jag att vi som tvivlar idag behöver inte fortsätta göda den lögnen. Utan snarare stanna upp just idag för en kort stund inför det faktum att om man verkligen är uppståndelse så finns det inget utrymme för neutralitet eller likgiltighet. Och ja, det påverkar din och min fundament, det vi har byggt vårt liv på. Vad som är sant, vad som håller när det verkligen stormar. Jag tänker ändå att några av våra starkaste bevis för hans uppståndelse borde väl ändå vara apostlarnas liv. Undantagsvis skulle en dåre kunna ge sitt liv för en lögn. Men när samtliga apostlar är beredda och också samtliga utom Johannes ger sina liv till martyrdöden för att sprida evangeliet att graven är tom. Om du rannsakar dig själv, skulle du vara beredd att göra det för en lögn? Eller för att de inser att alla utrymme för tvivel är bortblåsta. Det är sant. Och att det också då verkar vara sant att de får möta Jesus levande och klar. Eller kanske det största beviset, kyrkan. Att efter tusentals år, efter apostlarnas tid, hur alla tusentals, eller vågar man kanske säga miljontals, som påstår sig ha mött Jesus och kan vittna hur han har gripit in i deras liv. Och ja, ni finns också här. Ni finns också bland de vittnena, vet jag många av er, för jag har hört många av era vittnesbörd. Om att ni, hur knasigt den låter, kan påstå att ni har mött Jesus. Eller ni kan bära spår i era liv på att Jesus har gripit in i mitt liv på ett eller annat sätt. Därför vill jag skicka med, framförallt i den här tid vi är i, låt ingenting få tysta din berättelse. Låt ingenting få tysta din bekännelse på vad du har varit med om vad Jesus har gjort i ditt liv. För det finns ingen neutralitet inför en tom grav. Till och med Paulus, den största liksom förföljaren eller vad man ska säga, som försökte göra allt för att tysta den här rösten i den tidiga kyrkan. Han var desperat, han tillfångatog kristna, han avskydde. Jag vet inte om jag vågar citera honom om han har stått bredvid mig, men att han hatade kristna. För det nya liksom perspektivet de kommer med, att Jesus skulle vara Messias, att han lever igen. Men till och med han måste till slut ta in och förklara det inte vackra teologiskt, den krassa sanningen i första Korintherbrev, kapitel 1, vers 18. Och kanske att han ser sig själv i den där inledningsvis. Till detta budskap om korset är en dårskap för de som blir förtappade. Men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Och jag är ledsen, men Paulus han bekänner, och vi bjuds även in i den bekännelsen, att här finns det ingen utrymme för neutralitet. Antingen dårskap eller en seger. Paulus han fick snällt bita i det sura äpplet, i allt vad han byggt upp kring föreställningsvärld av hur Gud är och hur världen är uppbyggd. Får han se hur det blir helt raseras. Och det står i Filipperbrevet kapitel 3 att allt han byggt sitt liv på och ansett ha något värde kastar han på gödselhögen. Och han sammanfattar det i vers 7 och framåt. För allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som förlust för Kristi skull. Ja, jag räknar allt som förlust därför att jag har funnit det som är långt mer värt. Kunskapen om Kristus Jesus, min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknar det som avskräde för att jag ska vinna Kristus och bli funnen i honom. Inte med min egen rättfärdighet, den som kommer av lagen, utan med den som kommer genom tro på Kristus, rättfärdigheten från Gud genom tron. Då känner jag Kristus. Och kraften från hans uppståndelse och delar hans lidande genom att bli lik honom i en död med honom. I hoppet om att nå fram till uppståndelsen från de döda. Jag skulle säga att det här är en bekännelseskrift från Paulus. Där han mycket gör upp med sitt gamla liv. Men också en agenda för det han bygger sitt liv på framåt. Som inte verkar ha något slut. Utan det sträcker sig utifrån hans egen uppståndelse ifrån de döda. Men frågan är... Vågar du ödmjuka dig så? Vågar du erkänna att även om du kanske har levt som kristen i ditt liv, att du också har försökt hålla dig neutral i frågan? Alltså neutral i den aspekten av att det ska inte kosta någonting. Utan att bekännelsen ska jag ha här tills jag ligger där på dödsbädden. Då är den bra att ha. Då har man den här frikortet. Men när du märker att du har försökt leva och hålla dig neutral i frågan om vad en tom grav har för betydelse för ditt liv. Ett liv där tron på Jesus ska kosta och påverka ditt liv så minimal som möjligt. För sanningen är just att en tom grav ger dig tyvärr inte möjligheten att sitta av en gudstjänst. Jag är ledsen om det var det du tänkte göra här. En tom grav ger dig inte möjligheten att undvika att be för sjuka, att hjälpa människor i nöd. En tom grav ger dig inte möjligheten att låta pengar eller materiella saker bli dina herrar eller slav, eller att vara slav under fruktan eller någonting annat. För om graven är tom så betyder det också att Jesus är här. Att Jesus är här för att möta dig. Och jag vet inte var du befinner dig i livet. Kanske du är en Thomas tvivlare. Det är inget fel med det. Men som begär att jag kommer inte tro förrän jag har fått se Jesus. Fått sticka fingrarna och händerna i hans korsmärkta kropp. Men frågan oavsett till dig, det är vad blir din respons? Alltså om vi inte bara leker med tanken utan förväntar oss att Jesus är här idag. Vad blir din respons? För om graven är tom och Gud hade makt att uppväcka Jesus från de döda, då behöver vi i sin tur hantera Paulus slutsats i Efesierbrevet kapitel 1, vers 18 och framåt. Jag ber att era hjärtan ska upplysas så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Och rikt på härlighetens arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft är verksam. Med denna kraft verkade han i Kristus när han uppväckte honom från de döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Och på nytt ser vi hur Paulus hade modet att omvärdera saker han tog för givet, men också att omsätta det i handling. För bekännelsen kom en följd, en konsekvens. För honom förändrade den tomma graven allt. Och i kombination med insikten i att genom tron bjudas in till ett helt nytt liv att leva med helt nya förutsättningar. Och risken är att det kan landa som ett ok över ditt liv som vill leva ett bekvämt liv. Men samtidigt är det en inbjudan från Jesus ständigt. Av att det finns helt andra förutsättningar för ditt liv, att leva ditt liv. Det har förändrat den här världen. Den har gett oss löften som jag sörjer att vi ibland inte lutar oss emot mer, särskilt i dessa tider. För den tomma graven innebär att du aldrig mer kommer att vara ensam. Att oavsett vad du möter kommer mörkret aldrig mer att segra. Sjukdom måste ge vika. Hopplöshet, nöd eller ångest behöver böja sig för namnet Jesus som triumferade på Golgata kors. Varför då? För att graven är tom. Vi kan inte stå neutrala eller likgiltiga inför det faktum. Så min fråga är igen, vad blir din respons? Att fortsätta leva dina dagar som vanligt. Att vara slav under fruktan. Eller är det att ta honom i handen som säger, kom följ mig. Jag ska vara med dig alla dagar. För inför Jesus finns det ingen neutralitet. Antingen är en helt vanlig snickarson som bör förpassas till historien som vem som helst. Eller så är han världens frälsare med allt som kommer med det. Och utifrån den som livet flödar. Utifrån den som i tron ges en ny identitet. För genom en tom grav kan du få bli en ny skapelse där du lämnar det gamla livet och får kliva in i någonting nytt. Där han kommer att vara med dig alla dagar. Och där genom den tron kraften får bli verksam som uppväckte Jesus från de döda. Och som en del vet så har jag precis kommit hem tillsammans med min familj från 2 månader i Tanzania. Där man får verkligen bli påfylld av tro. Är det någonting som de har att bidra med, våra bröder och systrar där, det är tro. Under svåra förutsättningar så finns det tro som till och med kan flytta berg. Och jag tror vi behöver ännu mer bli påminna om det. Och jag fick berätta som en fantastisk berättelse. Vi bodde vid en radio- och tv-station som pumpar ut liksom evangeliet. Framförallt riktat till onådda folkgrupper. Men platser där inte så många är kristna. Så var den sändare mot en Masai-by långt upp i bergen. Där ingen var kristen. Så ringde det helt plötsligt in en man som sa att han ville ta emot Jesus som sin herre och frälsare. Och det fick han ju såklart. Men han var kristen själv i den byn. Och ni får tänka så här, något som vi kanske har tappat lite i kontext. Alltså, en by, det är liksom en familj. Och familjebanden är ju otroligt starka. Så klart att när du blir kristen så är det ju ett klart utanförskap. Du är konstig. Och du är ensam. Men alla visste såklart att han var kristen. För det var han ju tydlig med. Men det unika med honom, det var inte bara att han var kristen. Han hade också en bil. Så att plötsligt i den byn så blev det en man sjuk, allvarligt sjuk. Så han behövde ju komma till sjukhus. Och nu var det bråttom, så då gick de till den kristne mannen. Och sa, du måste köra honom, han är dödssjuk, han kommer inte överleva annars. Så du måste hjälpa oss ta honom till sjukhuset. Och mannen som hade klivit in i en ny identitet, som hade satt sin tro och tilltro till någonting annat. Han sa, ja absolut, jag ska köra jag till, men det var mitt i natten han kom dit. Så det kan jag göra, men jag gör inte nu. Jag gör det imorgon bitti. Först så ska vi be. Vi ber för honom i natt. Så sagt och gjort så samlades då hans närmsta och de bad till Jesus. En som de inte trodde på. Men en gjorde det. Och de bad hela natten. Och mannen, han blev helad. Så de behövde inte åka till sjukhuset. Men vad det gör, det är att det sprids som ringar på vattnet. Så idag är i stort sett hela den byn kristen. För att, och det är en konsekvens av att graven är tom i förlängningen. Att det här med tanken eller tron om Jesus, det är sant. Och att det förändrar livet. Och det kan förändra ditt och mitt liv. Men så kommer vi till den här svenska mentaliteten. Och jag vet, jag har stått ändå i pastorstjänst i 10 år. Ja men Rickard, alla de här uteblivna bönesvaren då. Alla de här vi har bett för hoppat och gått bredvid som har fallit. Ja men är det bevis då för att graven den inte helt plötsligt skulle vara tom? Eller är det att vi lever i någonting annat som vi västerlänningar, vi vill hellre fokusera på det. Vi vill försöka förstå varför saker och ting inte sker. Medan man i en annan del av världen där man inte har någonting. Man gläds över det vi får. Av det vi är kallade till. Det vi är döpta in i. Det jag inte talar här om. Jag talar inte om en övertro. Jag talar inte om att vi kommer möta motgångar. För oj vad de gjorde det. De första kristna. Men jag talar om att vi kan få ännu mer. Få bli omskakade av att påminnas om att vi bjuds in till ett annat liv att leva. Där du aldrig mer kommer vara ensam i det du går igenom. Han måste ju ha känt sig som den ensammaste människan på jorden. När människor kom och ville lyfta fram den här sjuke mannen. Där kanske den naturliga responsen är, kom vi kör direkt. Eller är det att knäppa sina händer? För livet med Jesus innebär ingen neutralitet. Det innebär att du får göra det som Jesus gjorde. För att samma kraft är verksam i oss som tror. Det innebär att du kan få vara med och se undertecken i ditt liv. Och såklart att få göra skillnad för någon annan människas liv. Som Jesus gjorde. För tron kommer med mer än du just nu har sett. Som Ingvar talade så vackert och fantastiskt om förra söndagen. Om att tron är övertygelse om det du hoppas på. Men det skapar också vissheten om det du ännu inte sett. Så min fråga egentligen med vad din respons blir. Det är att lever du ditt liv för sånt som du ännu inte har sett? För i tron på Jesus kommer det mer. Så finns det mer att ösa ur. Så jag vill rikta mig till dig som inte har tagit emot Jesus i ditt liv. Jag vill ge dig en enkel men ändå allvarsam inbjudan att ta emot honom i ditt liv. Du kan få gå fram till en förbedja att be att jag vill släppa in Jesus i mitt liv. För Jesus kan du få ta emot ett helt annat liv. Och du kan få leva ditt liv med hopp. Men också till dig som levt med Jesus hela ditt liv. Men som fått syn kanske också här idag. Att du har försökt mer och mer åt ett liv i neutralitet. Ett liv som inte kostar på. Jag tror Jesus för dig tillbaka till den tomma platsen. Till den tomma graven. För att du ska inse att det förändrar allt. Att det finns ingen neutralitet. Och även om skammen smyger sig på. att du har försakat så mycket i ditt liv med Jesus, så står han där med en utsträckt hand, med en vädjan om att få börja om igen. Att på nytt få en visshet om det du hoppas på. Att ingenting är omöjligt för Gud tack vare den tomma graven. Därför ber jag, Herre, vänd upp och ner på den här staden, det här landet och vår värld. Låt din tomma grav få eka ut över vår värld. Att det finns frälsning från all synd. Det finns hopp och ett nytt liv. Och även så här. Även så i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. För himmelska fader, vi tackar dig, Herre, för vad det innebär med en tom grav, Herre. Att den förändrar vår värld, Herre, i dess grundvalar, Herre. Av att du lever, Herre. Och att du rör dig ibland oss, Herre, för att styrka och hjälpa oss, Herre. Men också att utrusta oss, Herre. För därför ber jag, Herre, om fler, Herre, som har modet som Jesaja. När han ser all nöd, när han ser den oro som är över landet, så frågar han, vem ska jag sända? Vem vill vara min budbärare? Att modet ska vara att här är jag, sänd mig. Med det vittnesbörd, det enkla vittnesbörd jag har om att du lever. Det ber jag, Herre. Jag ber, Herre, att ditt budskap ska gå ut, Herre, över hela vår stad här just nu, bland kyrkor som firar gudstjänst, Herre. Att Jesus lever och att det gäller alla. Att det inte finns en fördömelse i det, utan det finns en inbjudan att kom. Kom och se. Kom och upptäck. Kom och upplev. Så jag ber, Herre, över dem som är samlade här idag och som är samlade idag, Herre. Att du ska möta oss, Jesus. Att du ska drabba oss på nytt, Jesus. Med den uppståndelsen, Herre, av att du lever, Jesus. Att du kommer med kraft, Herre. Att du kommer med mod, Herre. Att du kommer med ork, Herre. Att du kommer med tröst till den som sörjer, Herre. Men att du kommer med kraft, Herre. Till allt som ska möta oss, Herre, nu framåt, Jesus. Din äran, makten och härligheten, Herre. I Jesu dyrbara namn. Amen.